Åsa Witkowski heter jag och är verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid här i Uppsala. Och vi hette mycket riktigt, som Ulf sa, Rikskvinnocentrum tidigare. Men för att ni ska veta vilka vi är, så kan jag säga att vi ligger numera på ingång 1718 på Akademiska sjukhuset. Så vi har bytt lokaler och vi har bytt namn. Verksamheten är också utvidgad. Tidigare var det främst en mottagning för våldsutsatta kvinnor eller utsatta för sexuella övergrepp. Det har vi kvar fortfarande som en kvinnofrisenhet, men vi har ett mycket större utbildningsuppdrag än tidigare. Och vi har arbetat med ett par regeringsuppdrag, varav jag tänkte berätta om ett av dem. Och det har varit att ta fram en handbok för hälso- och sjukvården. Och den hoppas vi ska hjälpa personer utsatta för sexualbrott, och vi hoppas också att andra myndigheter ska ha nytta av den, som polis och åklagare till exempel, just för att vi här kan tydliggöra vad vårt uppdrag består i när vi möter sexualbrottsoffer. Så lite kring det har jag tänkt prata, och ni får gärna ställa frågor under föredraget eller om ni hellre vill göra det efteråt när vi har lite tid att diskutera. Så då tänkte jag börja med att prata om det här med våldtäkt, för det är ju liksom ett begrepp som det råder så mycket uppfattningar om vad det innebär. Dels finns det en juridisk definition i ett brottsbalken vad våldtäkt är. Dels finns det en uppfattning i samhället vad en våldtäkt är. Och det kan ju krocka, för det finns ju rätt mycket attityder och föreställningar om vad en våldtäkt är. Och det ligger ju lite grann i namnet och begreppet att det har använts våld. Sen finns det ytterligare en dimension i det här, för kommer man till hälso- och sjukvården så sätter vi diagnoser. Och då bygger det förstås på den berättelse eller den anamnes vi kan ta om det blir en diagnos som är våldtäkt, eller om kvinnan eller mannen uppger någonting annat, så att det bara blir en provtagning eller en kroppsundersökning. Så att det råder en begreppsförvirring, och ibland har vi svårt att kommunicera sinsemellan. Och det var det här vi tänkte, att vi måste försöka reda ut det i vår handbok så att det blir klart för alla vad det innebär. Sen är det jätteviktigt att vi når ut till de som är drabbade, de som vi möter eller som ni möter. Och ett sätt att göra det kan ju vara vår telefon, det här 020-numret som Ulf pratade om, till kvinnofridslinjen. Dit många våldsutsatta kvinnor ringer. Så på det nationella centrumet så finns det förutom en kvinnofridsmottagning också en nationell stödtelefon, som är ett annat regeringsuppdrag som vi har. Dit våldsutsatta kvinnor ringer, och de här telefonkorten finns i alla de här spårsäkringssatserna som polisen använder när de spårsäkrar. Sen finns det ytterligare en dimension av det här. Jag sa att det var olika begrepp och olika definitioner inom olika yrkesgrupper. Sen är ju den bild som media också sprider av våldtäkt, hur man väljer att exponera det i tidningar med rubriker. Och det vet vi att negativa händelser säljer ju bättre. Så medias bild av en våldtäkt, eller det man skriver om, det är ju att det kanske inte tjänar någonting till att anmäla. Det är svårt att bevisa. Och det är ett brott som är svårt att bevisa. Men det kan ju ytterligare göra att kvinnor eller män undviker att söka hjälp, eller undviker och vill inte polisanmäla. Så det här är ju jätteviktigt att vi pratar om och försöker lyfta frågan, så att vi diskuterar den på myndighetsnivå och att vi också diskuterar det sinsemellan på arbetsplatserna till exempel. Jag har nedskrivit här hur många det är som anmäls, och antalet anmälda brott som var utsatta, eller personer som var utsatta för sexualbrott enligt Brå-statistik, och det är ju alltså de polisanmälda. Det var för 2007 sexualbrottsoffer drygt 12 466. Och när det gällde våldtäkt så var det närmare 5 000 personer. Och då vet vi att det är ett fåtal som är män. Majoriteten är kvinnor. Vi vet också enligt Brås rapport att det var en tredubbling utav siffran från 06 till 08. Och det var ju väldigt allvarligt, så då gick det också ut ganska stora rubriker i våras när man funderar över vad det beror på. Det troliga är att det har blivit en sån här stor ökning, dels beroende på att lagstiftningen har ändrats, men också hoppas jag att toleransen i samhället har sänkts när det gäller den här typen av brott. För vi vet att det är många anhöriga som väljer att anmäla, eller lärare eller andra som hör eller får kännedom om att någon har utsatts för ett sexualbrott. Sen finns ju faktiskt också en tråkig baksida. Det är säkert så att ökningen är faktiskt också att det är fler som utsätts för sexualbrott idag. När man tittar vidare i Brås statistik så visar det sig att på en 10-årsperiod från 85 till 2004 så är ökningen också tredubbelt så stor. Det är en ganska brant kurva uppåt, både vad det gäller personer över 15 år och under 15 år. Så det har varit en ordentlig ökning de senaste 10 åren vad gäller den här typen av brott. Bläddrar man vidare i den Brå-statistiken så ser man att man har tittat närmare på vad som händer efter en polisanmälan. Och den läsningen är inte så rolig, för utav de 2200 som var polisanmälda så var det så många som 60% som förblev ej uppklarade. Och det är en väldigt stor andel. Och sen var det också andra sådana här termer som man bättre förstår i polis- och åklagarvärlden. Vad det var för orsak till att brotten eller utredningarna lades ner. 12% gick vidare till åtal. Och utav de 12% så var det ännu färre som ledde till en fällande dom. Vi vet också genom vårt arbete på Nationellt centrum för kvinnofrid att omhändertagandet och hela rättsväsendets hantering av den här problematiken ser väldigt olika ut i Sverige. Man brukar prata om att det är ett lotteri beroende på var man söker vård i Sverige eller var man väljer att polisanmäla brottet. Därför att rutinerna varierar mycket. Vi vet att det finns orter i Sverige där man till exempel om man söker sjukvården efter en våldtäkt så tas det ingen spårsäkring om man inte har polisanmält innan. Och det vet ju alla vi som har vana att möta patienter att i den situationen man befinner sig när man har varit utsatt för ett trauma så kanske man inte kan fatta de besluten. Och då är det bra om hälso- och sjukvården har som rutin att man alltid spårsäkrar så möjligheten finns att polisanmäla i efterhand. Efter ett par dagar eller efter en vecka. Och att hälso- och sjukvården då tar ansvar för den här spårsäkringen. När vi såg att det var så få anmälningar som gick vidare i rättskedjan så valde vi att ha ett kvalitetssäkringsprojekt här i Uppsala. Sen starten av Rikskvinnocentrum 1994 så har vi haft ett långvarigt samarbete med familjevåldsroten i Uppsala och också åklagarmyndigheten. Och tack vare att vi känner varandra så pass bra så var det möjligt att ha ett kvalitetsprojekt. För det byggde ju förstås på att vi tog och gav synpunkter på varandras arbete och handläggning. Vi gjorde så när vi startade vårt kvalitetssäkringsprojekt att vi granskade ärenden som hade varit. Och sen med kvinnans tillstånd så följde vi de ärenden från att hon kom till oss tills att det blev polisanmält och så vidare i rättskedjan. Det visade sig väldigt tydligt tycker jag när jag hade kontakt med polisen att vi hade väldigt olika perspektiv. Den kvinna som vi mötte i hälso- och sjukvården var ju i första hand en patient som gav sitt samtycke till de undersökningar som vi gjorde och som valde hur mycket hon ville att vi skulle undersöka och vilka prover hon ville ta. Och polisen tyckte ju det var jättekonstigt. Varför kommer de överhuvudtaget till hälso- och sjukvården för? Om de inte vill bli undersökta. Ja, de kanske kommer för att de vill ha samtalsstöd. Eller de kanske bara vill ha information om vad vi kan göra. Eller de kanske vill ha de här infektionsproverna kollade. För polisen så är ju den här kvinnan en brottsplats. För de gäller ju att inleda en förundersökning och ta de prover och säkra så mycket spår som möjligt naturligtvis. Och det gäller ju att vi förstår varandras olika perspektiv. Att vi har lite olika prioriteringar. Och det är också så, det är viktigt att veta att vi jobbar med en sån hög sekretess i hälso- och sjukvården. Så ibland kan den bli ett hinder. Men det gäller ju att ha rutiner så att vi ändå kan samverka. Och framförallt gäller det att vi har pratat ihop oss. För det märkte vi också när vi gjorde vår kartläggning över hur det såg ut i Sverige. Proverna, spårsäkringsproverna kanske inte blev hämtade. De kanske förvarades i hälso- och sjukvården och stod där till ingen nytta. Polisen hade ingen aning om att vi hade eventuella bevis i våra kylskåp. När vi gjorde den här kartläggningen, det var jag och Liss Berglund och Ingrid Isken som var de som var projektansvariga på respektive myndighet. När vi gick tillbaka och gjorde journalgranskningar och när vi följde de ärenden som vi fick tillstånd av kvinnorna att följa så kom vi fram till förstås ganska liknande slutsatser som Brå hade dragit. Vi vet att det är unga kvinnor som utsätts för sexualbrott. Vi valde att dra gränsen vid 18 år för det är vårt uppdrag. Medelåldern då på det patientklientelet vi studerade blev runt 21. De som är under 18 år kommer till oss på remiss via barnsjukhuset. Så det huvudansvaret ligger på barnsjukhuset, inte hos oss, att ge fortsatt stöd. Men det var unga kvinnor. Det var ofta ganska svagt. Det fanns en del bidragande sårbarhetsfaktorer omkring dem. De kom ganska omgående till hälso- och sjukvården. Det var ju positivt. De allra flesta, 75%, kom inom 3 dygn. När det alltså fortfarande är meningsfullt att göra en fullständig spårsäkring just ur tidsaspekten. Men det visade sig att 60% hade duschat innan de sökte oss. Man har alltså varit jätteordentlig med att tvätta bort alla eventuella spår som vi har möjlighet att säkra. Och det är ju sånt här didaktiskt problem för oss. Hur ska vi kunna tala om för kvinnorna att det allra bästa är att de söker oss direkt? För det kanske är svårt att förklara det för en som är i chock och krisar. För den naturliga reaktionen är ju att man ställer sig i duschen. Slänger kläderna i tvättmaskinen. Det är ju inget konstigt. Men om 60% hade duschat. Det fanns ändå möjligheter att göra viss spårsäkring på kvinnorna. Vi tittade också var övergreppet hade skett. Och platsen för övergreppet var inomhus i de allra flesta fallen. Antingen hemma hos kvinnan, förövaren. Eller restaurang och så liknande platser. Precis som i Brås material så handlar antalet överfallsvåldtäkter om ungefär 10%. Det ligger rätt konstant över åren. Det är ett fåtal överfallsvåldtäkter, även om det är säkert de som har enklast att anmäla att man blivit utsatta för brott. Det som skiljer Uppsala från riket i övrigt är att en väldigt, väldigt stor andel polisanmäler. 75% väljer att polisanmäla efter att man har blivit utsatt för ett sexualbrott i Uppsala. Och det hoppas vi beror på att vi har ett bra samarbete med polis och åklagare och att vi har en specialenhet på Akademiska som kan ta hand om kvinnan efteråt. Förhoppningsvis är det som är förklaringen. Det vi också såg i materialet är att 75% har druckit alkohol vid brottstillfället. Så att alkohol förekommer i de allra flesta fall. Och det är stora mängder alkohol. Det är höga promillehalter vi uppmäter. Det vanliga är att man säger att jag måste ha blivit drogad. Vi hittade inga drogspår. Det var någon enstaka som hade tagit benzo. Någon som hade rökt på. Men det var alltså alkohol som var den stora drogen. Och det kanske är ett pris i det jämställda Sverige att kvinnor dricker också alkohol idag. Men för det ska man inte riskera att bli utsatt för en våldtäkt, utan ansvaret vilar ju fortfarande på 2 personer. Men alkohol fanns ju med och då förlorar man omdömet och då händer det tråkiga saker. Så det kunde vi också konstatera. Och eftersom det här som sagt var överensstämmer så väl med riket i övrigt så fick Nationellt centrum för kvinnofrid i uppdrag av Justitiedepartementet att utarbeta någon form av program för hälso- och sjukvården. Och det är alltså det vi har valt att sammanställa i en handbok. Just för att rutinerna ska säkras. Oavsett var och när det händer så ska man kunna plocka fram handboken. Och den här kanske man inte bara läsa när det är akut på natten 2. Så för att underlätta det så har vi gjort en guide. Börjar nästan likna de där som står och säljer grejer på stormarknaderna. Men det finns en guide som ska följa med alla spårsäkringssätt. De som polisen har med sig när det har varit en som har varit utsatt för sexualbrott. Det finns en guide som ska fungera som ett block där man väldigt enkelt följer sida för sida. Och när man har klarat av den ena sidan signerar man och river av och så går man vidare och så går man vidare. Och det som vi tycker att vi har varit så fiffiga när vi har ställt samman den här guiden, det är att vi har precis som vid alla undersökningar som vi gör i hälso- och sjukvården så börjar vi från topp till tå. Och så har vi gjort det enkelt för oss att hälso- och sjukvården ska veta att är det ett prov som är markerat med korset så är det ett sjukhusprov. Det är någonting som jag ska analysera på sjukhusets laboratorium. Och är det den här symbolen som är polisens, då är det ett prov som jag ska lämna vidare till polisen för analys på SKL i Linköping. Så att det liksom ska vara kristallklart för sjukvårdspersonalen som gör det här för kanske första gången eller inte har mött en våldtäkt på många år. Det ska vara kristallklart var provet ska skickas, i vilket kuvert det ska läggas och hur det ska märkas upp. Så vi tycker att vi har varit rätt fiffiga med det. Och det här, den här guiden ska läggas in i spårsäkringssätten. Och jag vet att det är polisdistrikt som har börjat använda det redan nu. Umeå bland annat använder sig av det när de får sexualbrott som de åker med till sjukhuset. Så det är ett sätt att underlätta för vårdpersonalen. Någonting annat som vi upptäckte när vi fick uppdraget, det var att vi valde att göra så att vi försökte täcka in de områden som vi tycker berörs när det är sexualbrott. Vi hade fokusgrupper när vi kallade personal från hälso- och sjukvården, från juristerna, en juridisk fokusgrupp, en frivillig organisation, för de kanske möter de här som varken ni eller vi möter, och en psykosocial kallade vi också, där bland annat Kriscentrum i Stockholm var representerade, de som möter våldtäktsoffer på sikt, de som kanske anmäler lite senare eller söker hälso- och sjukvården när det har gått ett par månader eller kanske till och med år. Det blev väldigt uppenbart för oss att andra myndigheter kände inte till vilka prover vi tog. Så att de här proverna som jag sa som vi tar för polisens eller åklagarnas räkning blir stående i våra kylskåp. Och det upptäckte vi också när vi hade vårt kvalitetssäkringsprojekt. Det första året när vi hade projektet, då hämtade polisen 6 prover hos oss för spårsäkring. Andra året så hämtade de 12. Året därpå 44 prover. Så bara liksom genom att tala om att det finns bevis att hämta eventuellt, så fokuserar man ju på det. Och det kan ju vara ett sätt att underlätta för de som kommer vidare i rättskedjan. Det vi också ville tala om, det var ju vad som fanns i det här spårsäkringssättet som SKL tillhandahåller, Statens kriminaltekniska laboratorium. Så att man vet att när man får den lådan på en akutmottagning eller på en gynmottagning, så innebär det inte att den är komplett, utan det är bara spårsäkringsproverna. De här bomullstopsarna som man ska ta och söka efter saliv eller sperma eller vad det kan vara. Sjukvården måste fortfarande ta sina prover. Det vill säga HIV, hepatit, klamydia, kolla gravtest och sådana här saker. Och det är jätteviktigt att man talar om det, vilka prover vi tar. För då kan vi också bli mer precisa i våra rättsintyg som vi sedan skriver på begäran utav polisen. Så det är viktigt att vi liksom kommunicerar och talar om vad vi gör för att det ska vara någon nytta i en senare rättsprocess. Det vi också har skrivit mycket om i boken är bemötandet. Att man måste ha en förståelse för att man möter en patient i kris. Att man måste veta att man får invänta berättelsen och försöka ställa frågor som är anpassade till situationen. För de frågor som vi ställde i vår gamla lathund som vi använde oss av när vi mötte sexualbrottsoffer tidigare, de var nog mer att likna vid förhörsfrågor. Så de strök vi och så använde vi oss istället av de frågor som WHO rekommenderar. Som alltså är frågor som vi har behov av att ställa för att vi ska göra så bra undersökningar som möjligt. Och så lämnar vi polisen till, eller förhöret till polisen. Så att det är återigen en sån här klarläggande av vilka frågor ska vi ställa och vilka frågor ska vi faktiskt lämna till polisen. Så att inte vi ställer samma frågor. Sen sa att vi arbetar mycket med bemötandet. Vi brukar använda oss mycket av ett anmälningsfall som har varit här i Sverige när vi undervisar kring det här och pratar om det. När en våldtagen kvinna sökte på en gynmottagning och gjorde precis det här som vi vill att man ska göra. Kom direkt från festen efter att ha blivit våldtagen, men berusad och fnissig tillsammans med väninnor. När hon då sökte på akutmottagningen så sa den barnmorskan som mötte henne att men du kan väl inte ha varit utsatt för en våldtäkt? Eftersom man har en föreställning om hur någon som har varit utsatt för en våldtäkt ska uppträda. Och det vill vi också liksom prata om. Och det vill jag också liksom att vi i hälso- och sjukvården måste fundera över. Att vi får inte heller ha en förutfattad mening om hur någon som har varit utsatt för ett brott ska uppträda. För det kan vi aldrig veta. De reaktionerna kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Så det har vi använt oss av väldigt mycket när vi har diskuterat. Det som också är viktigt att komma ihåg, det är ju att vi agerar i den här situationen när någon söker hos oss som rättsväsendets förlängda arm. Men det är viktigt att komma ihåg för rättsväsendet att det vi gör kan vi bara göra på patientens samtycke. Sen försöker vi naturligtvis motivera och säga att vi gör en undersökning i den takt du vill. Du kan när som helst bryta så att patienten som vi undersöker känner att man har i alla fall kontroll. Man har i alla fall kontroll i den situationen så att det inte upplevs som ett nytt övergrepp. Men det är viktigt att betona för er som är poliser, åklagare eller arbetar i rättskedjan att vi gör så gott vi kan, men det kräver faktiskt patientens samtycke. Det här programmet som vi har utarbetat, handboken och guiden, säger till exempel att vi ska göra en fullständig spårsäkring upp till 10 dagar. Just för att vi säger att vi vill att det ska finnas, varje möjlighet ska tas tillvara. Precis som åklagarna säger att de ska vända på alla stenar, så vill vi också bidra till det arbetet. Vi försöker göra så mycket som möjligt från vårt perspektiv. Men det gäller också att veta, eller det var väl snarare det vi försökte säkra för, att vi ska ta en fullständig spårsäkring upp till 10 dagar, så gör alla lika. För börjar man bedöma och liksom tänka, jaha, det har hänt och hon sa si och så blev det så, då kanske det blir bara en halv fullständig spårsäkring. Då kanske man inte tar alla prover och sen kommer man på, nej, men jag borde ju kanske ha tagit tops i munnen, och då är ju det tillfället förbi. Det är ju bara då. Det gäller ju verkligen att ta rätt prover vid rätt tillfälle. Och det är det den här guiden ska säkra för. Jag ska också säga att eftersom vi vet att det är så få män som utsätts för sexualbrott, så är den här guiden och handboken både för män och kvinnor. Den är skriven så att det är märkt. Så att är en kvinna man möter så använder man de sidor som är avsedda för kvinna. Och är en man så är det de sidorna man använder. Men undersökningen liknar ju i stort sett varann, så att det är ju inte så stor skillnad, så att vi liksom kan garantera att även män får ett bra omhändertagande. Så att det är min redovisning av hur vi hanterar våldtäkter här i Uppsala, och fortsättningen av det här uppdraget kommer att bli att den ska införas i hela landet. Så tanken är att vi från och med årsskiftet ska lära fler enheter att jobba utifrån den här handboken och utifrån guiden. Så vi hoppas verkligen att vi ska kunna bidra till att det blir bättre för sexualbrottsoffer i framtiden.